Alltså jag har ju märkt att du ofta försöker hänga ut mig lite i den här podden. Att det liksom är så här att när vi ska börja prata så ska du dra upp någonting om någon konstig utmärkelse som jag har fått, eller min frisyr eller min bil eller någonting sånt. Men är du en helt oförvitlig, opinsam människa utan...
Nej, men du missförstår ju mig, därför att det handlar ju inte om att hänga ut. Det handlar ju om att jag vill försöka få dig att bjuda lite på dig själv, eftersom du sällan gör det. Alltså du är ju sällan privat och personlig. Jag däremot, jag är ju känd för att vara extremt privat och personlig överallt.
Men är inte det mera sant för hur det var förr? Jag menar, du är ju en sån sociala medieperson som liksom bars fram av en sån våg av att... Ja, men och mymland med hela svenska folket och jättemånga som läste din blogg och du var jätteprivat och sådär. Men nu för tiden är du väl ändå inte särskilt...
Alltså jag blir ju det mindre och mindre ju mer offentlig jag blir.
Ja.
Liksom, och ju mer fiender jag får.
Ja.
Alltså så är det ju.
Man får ju ingen lust då att
Nej,
berätta
men det
om
blir,
sin barndom.
Man blir ju sårbar på något sätt. Ja. Men jag har inte slutat vara privat, herregud.
Nej. Ja, men så att jag har ju letat lite nu och tänkt att...
Googlat på mig.
Tänkt att jag kanske skulle kunna dra upp någonting sådär, något surt om dig eller något privat. Jag kommer inte på någonting heller. Jag tycker att du, liksom, du är ju en väldigt liksom, lågmäld och moralisk människa. Liksom.
Lågmäld och moralisk?
Ja.
Jag är inte helt säker på att alla skulle hålla med dig om det omdömet.
Men... Så jag uppfattar det i alla fall. Liksom. Ja, men du håller inte på att förhäva dig. Du vill inte vara en del av... Du vill inte vara en del av problemet. Sådär. Liksom. Du håller inte på... Du ägnar inte åt någon lyxkonsumtion eller dummare. Eller liksom, försöker förhäva dig på något sätt. Jag tycker att det är ganska svårt att komma åt på det sättet om man skulle vilja.
Det var ju faktiskt ganska fint sagt av dig.
Ja.
Jag hoppas att du har rätt. Eller det kanske ligger något i det. Ja,
ja. Mm. Men till nästa gång ska jag...
Du får försöka rota framåt.
Jag ska dra framåt. Välkomna tillbaka alla ni som överlevde förra avsnittets mangling av Landsbygdskommitténs slutbetänkande.
Och även ni som kanske hoppade över det också.
Ja.
Ja.
Fast det var rätt okej. Okay. Det är ändå, vi har fått ganska överraskande positiv respons ändå tycker jag från folk som har ändå lyssnat på hela och tyckt att det var givande. Liksom.
Ja. Ja, vi försökte ju lätta upp det på mer eller mindre.
Ja.
Sådär, även om det är svårt när man ska gå igenom en flera hundra sidor tjock katalog. Liksom.
Mm. Ja, ja nej, men det är inte så rolig läsning. Liksom, även om man har något specialintresse. Sådär, så är det väl liksom...
Nej, men det var väl det som var poängen. Att folk skulle slippa läsa den. Men även få del av innehållet. Mm. Och som så funkade det väl, tror jag.
Ja.
Att folk har också responderat.
Ja, men förhoppningsvis. Mm. Nu är det ju ändå liksom som att regeringen håller i den här frågan.
Och, landsbygden.
Mm. Ja, precis. Och nu när vi spelar in det här så har Stefan Löfven... Nu tror jag han är i Iran. Men han har just genomfört någon typ av landsbygdsturné som ju var ganska liksom modest ändå, men...
Ja, han besökte väl några platser på några dagar. Och väldigt, väldigt rask takt skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, han gjorde Jämtlands län på en dag. Då var han i Östersund, han var i Vemdalen och han var i Sveg. Och det är alltså ganska, det är ändå 20 mil från Östersund till Sveg.
Mm.
Men han hann med det. Det var för övrigt då enda platsen i Norrland som ingick i den här landsbygdsturnén. Sen var han ju i Grängesberg i Dalarna, någonstans i Värmland. Och, ja.
Mm. Han höll sig nogsamt borta från Sollefteå i alla fall, för det är kanske en plats där man inte vill vara som socialdemokrat just nu.
Kan vara så.
Det hade varit att be om problem.
Ja, och det är ju Socialdemokraterna som fattar besluten i Sollefteås landsting. Så att,
ja. Men alltså, frågan är om det ger någonting det här. Liksom, han har ju gått ut och sagt att det här är ett sätt att liksom, kanske egentligen bortom realpolitiken så är ju det här är ju väldigt mycket signalpolitik från hans sida. Att han ska liksom visa nu att han bryr sig om landsbygden och klyftorna i Sverige och att nu ska han läka ihop det här, för vi ska minsann inte hamna där USA är. Liksom. Mm. Och vi ska inte släppa fram någon populist som vill dra nytta av de här klyftorna.
Liksom. Jo, så är det ju. Och vi ska också ha klart för oss att det är inte Löfven ensam. Han har ju en hel stab som såklart har kommit fram till att det här är en bra grej att satsa på nu och nu ska vi göra det här. Men vad jag tror är att just eftersom det är Stefan Löfven som är Socialdemokraternas ordförande och statsminister, så är det desto mer lyckat. Eftersom nu får han liksom visa sig i sitt rätta element på något sätt. Han är ju ändå en lantis själv. En lantis och en arbetare som på något sätt är hemma i de här miljöerna han besöker och som på riktigt kan prata deras språk.
Mm. Jo, jag såg någon bild på honom. Det var någon intervju som handlade om anledning till att han en gång i tiden hade engagerat sig från första början, var för att han som fackligt aktiv gick in och bad om att man skulle få stolar att sitta på fikarasten, så att man inte skulle behöva sitta på EU-pallar och upp- och nedvända lådor. Liksom. Och sen så illustrerades det av någon bild på honom där han stod vid en så här typisk norrländsk raksträcka. Och det var nästan så att jag så här gick på det själv, eller att åtminstone liksom reagerade väldigt positivt på ett för mig avslöjande sätt. Mm. Så att jag kände så här, att jag var tvungen att...
Men det blir liksom ju positivt eftersom det är han. Det skulle ju inte ha varit trovärdigt, tänker jag, om Mona Sahlin hade gjort den här grejen.
Nej.
Eller Palme, som ju var liksom fin Stockholms adel. Liksom.
Alltså, nej, det funkade ju inte.
Nej, så att av den anledningen så blir det ju ändå äkta. Sen är det klart att... Och jag tänker att för sossarnas del så är det väl ändå bra att de har upptäckt vad som är Stefan Löfvens styrkor. För de har ju inte kommit fram.
Nej, och det kände jag själv när jag intervjuade honom till tv-serien Resten av Sverige. Så hade vi också ett upplägg där vi satt på campingstolar vid något campingbord, liksom, vid något fält. Och
extremt idylliskt såg det
ut. Och drack kaffe ur termos. Och liksom, och då märkte jag ju också att han trivdes med det. Det var en roll som han gärna gick in i. Att sitta på den där campingstolen och dricka kaffe ur en termos och prata om landsbygd. Även om jag inte tycker att han levererade särskilt mycket. Liksom. Det tror jag inte han tyckte själv heller egentligen. Men som person och som offentlig person, som politiker, så var det där ett tillfälle som jag tror att han hade längtat efter.
Sen tänker jag på alltså det vi har pratat om där med människor, alltså när vi har pratat utifrån Sollefteå eller glesbygd överhuvudtaget, att människor känner sig övergivna, långt bort från staten. Så kan det väl självklart ha en betydelse att han åker ut och hälsar på folk. Alltså jag vet inte om det här stämmer, men det var någon som sa att igår hade han stått i så här 45 minuter och det var lång kö liksom, och folk hade fått ta selfies med honom. Och ja, men han tog sig den tiden. Och jag vet inte, men ja, du får ta en selfie med statsministern hemma i din by. Liksom.
Ja, så jag tror att de där sakerna har betydelse.
Ja, det tror jag också.
Jag kan tipsa om det. Jag har börjat lyssna på en amerikansk politikpodd som heter Pod Save America. Väldigt rolig titel, men den görs av ett gäng för detta talskrivare åt Obama, som ju nu är arbetslösa då. Och som pratar, ja, de pratar ju om allting hemskt som händer och som Trump hittar på och som den nya administrationen hittar på. Men de pratar också om hur Obama jobbade och de pratar om hur det demokratiska partiet har misslyckats på en massa punkter. Och då är ju just det här som de återkommer till är ju alltså vikten av att vara ute i landet. Och som jag tror har en enorm betydelse i USA och som jag tror att vi underskattar i Sverige. Också det här, just den här känslan av att nej, men han har inte varit här och då räknas inte det han säger, han sitter där någon annanstans. Och det där tycker jag att man möts av som journalist också. Vad vet du om hur vi har det här? Du sitter berges i Stockholm på din lilla tron eller och sippa på en latte och du har ingen aning om min verklighet. Att det är sånt där argument som människor har väldigt nära till och som det samtidigt är ganska lätt att komma bort ifrån genom att faktiskt åka ut och göra någonting och vara synlig liksom. Så att jag tror att det är rätt tänkt liksom. Sen kan jag ju fundera på, jag menar, om nu Löfven lyckas med det här, ja, han har ju inte riktigt lyckats bli en person inför väljarna, känner jag. Han är ju lite vag liksom, och man vet inte riktigt var han är hemma. Men om vi ponerar att han skulle slå in på den här vägen och liksom köra uppkavlade skjortärmar eller vindtygsjacka och åka runt i landet, så tror ju jag att till exempel Annie Lööf och Centerpartiet får mycket svårare med sin demonisering av Löfven och av socialdemokratin.
Absolut, och där kan man väl ha invändningar gentemot den här turnén, just att det är en turné, att de gör det till en jättestor grej, att nu ska Stefan Löfven ut i landet, och det är första gången det händer, och det är en väldigt speciell händelse. Och där kan man ju ge Annie Lööf rätt då, som faktiskt har sagt nu under den här turnén att vad är det här för trams? Jag är ute i landet varenda vecka och träffar folk och har gjort det under hela min partiledartid. Liksom. Så att, och där är jag ju benägen att hålla med. Så att, ja,
fast hon behöver ju andra sidan inte åka till Iran med ett antal storföretag.
Självklart är det så att hon har mer tid som partiledare i opposition. Men det handlar ju också om olika prioriteringar, och det är självklart att han skulle kunna prioritera att lite oftare som rutin åka ut i landet. Och inte bara åka ut i landet och hälsa på liksom kommunens största företag, utan faktiskt möta folket som bor där, som han har gjort under den här turen. Alltså han har haft öppna möten dit allmänheten har varit välkomna och tycks ju ha tagit sig tid att möta.
Och som PR-tänk så har du ju helt rätt i att det är nog kontraproduktivt att lansera det som en slags one-time event på något konstigt sätt. Liksom.
Stor grej att statsministern hälsar på sina... och nu åker jag Eriksgata. Liksom.
Och det kommer inte hända igen. Utan det är liksom, det är nu det händer på något sätt. Liksom. Mm. Det är nu han är ute bland skräpytorna.
Skräpytorna, ja. Vi fick en fråga på Twitter. Som lyder: är det rimligt att Stockholm har högre tillväxt än Kina? Och det här är ju någonting då som Kjell A. Nordström tycker om att åka runt och prata om. Och på senaste tiden så har det då uppmärksammats hur han pratar om skräpytorna, som ju då är typ hela Sverige utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, där det bara bor ett par alkisar och någon pensionär eller vad han uttryckte sig.
Vi kan börja med att säga vem han är. Kjell A. Nordström är en hårlös person i 50-årsåldern med väldigt stora plastbågade glasögon och som gillar att uppträda i mysdress, om jag har förstått saken rätt. Han gjorde det i alla fall på den där businessforumet. En skön snubbe. Men han är väldigt medveten om sitt varumärke. Han är en slags rockstjärneakademiker, tycker han själv. Han har varit med sedan tidigt 90-tal. Han kallas ofta felaktigt för professor. För att han en gång i tiden var associate professor på Handelshögskolan. Och associate professor på svenska är helt enkelt lektor. Och det är... någonting som man kan ägna sig åt efter man har doktorerat, så kan man bli lektor eller ha en lektorstjänst.
Han är doktor i någonting.
Han är doktor i ekonomi på Handelshögskolan, men han är inte knuten till Handelshögskolan. Men han, ja, han, många tror att han är professor på Handelshögskolan, och det verkar inte som att han lägger någon större energi på att rätta dem som tror det heller, kan man säga. Och sen har han sedan tidigt 90-tal har han åkt runt och föreläst och tagit ganska bra betalt för det. Den senaste summan jag hörde var att han tar någonstans kring 150 000 för en föreläsning. Det är ganska saftigt, tycker jag. Sen har han gjort några böcker och alla handlar om att kapitalismen är superhärlig. Och jag har sett honom föreläsa faktiskt både, för jag tror första gången för 23 år sedan och andra gången för kanske 3 år sedan. Och han säger exakt samma saker. Alltså han har i princip inte ändrat sitt manus under de där åren. Utan det han säger är att urbanisering är toppen. Det är i städerna allting kommer hända. Och att digitaliseringen har förändrat precis allt. Och ingenting är längre sig likt. Och att,
han har väl kört mycket på det här Asien också. Att snart så, är det Asien som tar över.
Och Asien tar över. Och sen så har han en sägning som han säger. Och som får då alla businessmänniskorna att så här skratta lite. Lite förtjust, fnittra lite i bänkarna. Och det är att så här, ja, Karl Marx hade ju rätt. I framtiden kommer alla äga sina egna produktionsmedel. Och det... vilket ju inte är sant, men det var ju så att säga liksom credo under så här digitaliseringserans mest optimistiska period, så var det där liksom att alla har ju sitt intellektuella kapital och då äger man också sina produktionsmedel, men det där går ju att smula sönder ganska lätt, så att säga. Utan det som har hänt är ju att företag även äger det intellektuella kapitalet och människors hjärnor, så därför så äger man inte sina egna produktionsmedel.
Nu har vi presenterat Kjell-Arne Nordström.
Mm.
Men det
framgår
skulle,
att jag inte gillar honom så
det vi skulle prata om, alltså dels har ju folk blivit väldigt upprörda över att han kallar landet för skräpigt.
Ja, men och det är jag också skitsur över, därför att jag tycker egentligen inte att han ska ha någon uppmärksamhet.
Nej, så då lägger vi ner här. Eller ska vi försöka svara på den här frågan?
Ja, ja.
För jag kände spontant när jag först liksom såg, det var ju någon som skrev en artikel utifrån en föreläsning om hur han då har kallat landsbygden för skräpytor. Och jag tänkte bara ungefär som du, nej, skriv inte mer om det här. Bli inte upprörda nu, bara tig ihjäl det här, för det är
verkligen
så dumt.
Ja.
Men nu gjorde inte folk så då måste vi ta upp det.
Ja, och det har ju skrivits enormt mycket.
Ja, och så fick vi ändå den här frågan som ju också bygger då på Kjell-Arne Nordströms
påståenden
att Stockholm har högre tillväxt än Kina, men
det stämmer
inte.
Det
är ju inte riktigt sant.
Det är ganska långt ifrån sant. Hans tes som han sa på den där konferensen då, det var ju att Stockholm växer med ungefär 7% om året. Och med den tillväxttakten så skulle Stockholm ha 5 miljoner invånare år 2040, tror jag.
Mm. Men Stockholm växer under 2000-talet, alltså de sista 17 åren, så har tillväxttakten för Stockholm varit i snitt 1,36%.
Ja, och då blir det inga 5 miljoner 2040 överhuvudtaget. Och
nej,
det är dessutom så att den här tillväxten nästan uteslutande beror på migration. Alltså den beror ju på att det kommer utrikesfödda till Sverige och de bosätter sig i Stockholm. Och det gäller ju även för befolkningsökningarna ute i landet. I princip all befolkningsökning. Alltså så att när man hör talas om kommuner eller man hör talas om att nu har liksom landsbygdens befolkningssiffror planat ut och nu eller nu har
det inte för att utflyttningen har minskat, utan
utflyttningen har inte minskat, nativiteten har inte ökat, utan det som har hänt är att vi har fått flyktingar till Sverige, vilket ju både du och jag tycker är toppen, men man kan inte riktigt basera någon sådär. Man kan inte riktigt basera några tillväxtprognoser på de siffrorna och på just de människorna, tyvärr.
Nej, så folk fortsätter att flytta från landsbygden och till storstäderna. Sen har det ju blivit svårare att flytta till Stockholm.
Mm.
Alltså den här utvecklingen har ju, om man tittar bara på absolut senaste 2-3 åren, så ser det ut att ha minskat tillväxten i Stockholm. Men det beror ju också på att det går ju inte att hitta en bostad. Det går ju inte att bosätta sig i Stockholm om man inte flyttar in i en kräkammare hos någon.
Liksom. Nej, det är ju svårt alltså. I hyra. Jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, men det var ju publicerades ju en lista på hur mycket måste man månadsspara och hur länge för att kunna komma in på bostadsmarknaden i olika svenska städer. Och då tror jag att i Stockholm så var man tvungen att månadsspara 12 000 kronor i månaden i 5 år för att ha råd med kontantinsatsen för att köpa en lägenhet på 50 kvadrat. Och det säger ju sig självt att då måste man ju antingen då ha kapital eller komma från en familj där det finns ett kapital eller någonting att belåna. Eller också så måste man ha en väldigt, väldigt hög lön som gör det möjligt att avsätta 12 000 skattade kronor per månad i 5 år.
Eller så har man haft smarta föräldrar som har haft tillräckligt mycket pengar över för att spara åt den under ens uppväxt. Det var ju stort på nyheterna häromdagen bara. Hur mycket man behöver spara från det att ens barn föds för att de ska komma in på bostadsmarknaden. Ja, herregud.
Då ska du ju avsätta.
Mina barn har inga sådana pengar, kan jag säga.
Nej, men det är ju bara att räkna på. Men då ska du ju sätta av. Jag menar, säg att du har 2 barn. Då ska du ju nästan sätta av kanske 8-10 000 kronor i månaden då, under hela deras uppväxt.
Ja, 3. Det hade varit omöjligt.
Ja, nej. Men det är inte riktigt... Kjell A. Nordström, det handlar ju mer om, han skrev ju också en bok här om året tillsammans med Per Schlingmann som fick ganska mycket uppmärksamhet, den här Urban Express. Och som väl, ja, men det var på ungefär samma tema, städer är fantastiska och landsbygd är liksom skräpytor. Sen vet jag inte om Kjell A. Nordström själv har översatt begreppet till skräpytor eller om journalisten som refererade till det där föredraget gjorde det. Därför att det som Kjell A. Nordström pratar om oftast är ju junk space, vilket faktiskt är en akademisk term för att beskriva ursprungligen för att beskriva sådana här konstiga platser som liksom kan uppstå så här, typ mellan en motorväg och en flygplats eller så. Så någonstans tror jag att det där liksom har förvandlats.
Det är helt enkelt ett stort missförstånd från början.
Det vet jag inte. Jag tror att han är ett stort missförstånd själv och låter sig missförstås därför att han är en effektsökare och han är en sån där liksom röra runt i grytan.
Han vill tjäna pengar och hitta en grej att göra det på. Det är väl inte jättekonstigt.
Stormar in där med sin blankpolerade skalle och sina mysbyxor, cashar in 160 000 för 45 minuter och säger en massa saker upprörda.
Om vi återgår till ändå de här påståendena som han har gjort nu då, eller det här specifika påståendet som upprört folk, att resten av Sverige, som du gjorde TV om, är skräpytor som kommer att vara liksom helt avfolkade. Det kommer inte att bo en människa förutom ett par alkoholister och någon pensionär. Eller hur han...
2 knäppjökar och en alkis, tror jag, vad man skulle hitta.
Något sånt där. Och samtidigt så är det ju så att det pågår ju en avfolkning. Landsbygden håller ju på att avfolkas, och det är ju så att på vissa ställen så är det ju mer eller mindre hela byar som nästan är utplånade.
SCB kom SCB kom bara förra veckan med en ny sammanställning, och då, det är ju liksom gamla siffror egentligen, men sen 80-talet då så har hälften av Sveriges 290 kommuner tappat invånare. Tittar man på landsbygdskommuner så har 2/3 tappat invånare. Och det finns 33 kommuner i Sverige som har tappat mer än 1/5 av sina invånare sedan 80-talet. Och detta då samtidigt som städerna växer ganska ohämmat. Sen kom det en annan sammanställning av statistik, jag tror dagen efter, som inte liksom hade med den att göra, för den kom från tillväxtanalys eller något sånt där, och som handlade om produktiviteten i de olika svenska länen. Och då är det ju så att Västerbottens län och Norrbottens län, som ju har då en, liksom alla de här kommunerna som tappar befolkning, de har en mycket högre produktivitet per capita, så kallad BRP, än vad Stockholm har. Mm. Så att, ja, det är ju hela den, det är liksom hela
den diskussionen. Är också frågan, alltså, man kan ju prata om skräp på så många olika sätt. Är det här ett ställe som tjänar Sverige på något sätt? Mm. Och där kan vi ju konstatera att Norrland gör ju det. Det har vi ju tjatat om till förbannelse med våra råvaror och vattenkraft och gud, ja. Så på det sättet så är det inte skräp. Även om alla skulle flytta härifrån så finns ju naturresurserna kvar och någon kommer att åka hit och hämta dem liksom, så länge de finns. Så det är inte skräp utifrån ett sånt ekonomiskt perspektiv. Det är inte heller skräp utifrån att man nu i allt högre grad också lyfter landsbygden liksom, och vyerna och naturen för dess egen skull. Att det är en skönhet som ska liksom bevaras för att folk ska vilja åka dit. Mm. Och det gör man ju inte om det vore skräp. Man åker ju inte till en soptipp på semester. Liksom. Eller, så att man kan ju säga att vilket perspektiv man än anslår så har han ju fel. Om vi nu utgår ifrån att det inte är en dålig översättning. Nej. Av junk space. Därför att det kan ju inte uppstå i Norrland eftersom det knappt finns några motorvägar i inlandet. Liksom. Så att...
Nej, men det, alltså det som jag tror att den där termen då liksom hänförs till är liksom improduktiva ytor. Alltså miljöer och platser som liksom inte producerar någonting. Det händer ingenting. Det finns ingen ekonomisk aktivitet. Och det var ju det han sa också. Att landsbygden är en plats där det inte pågår någon som helst liksom ekonomisk aktivitet. Och sen så jämför han då med Stockholm och Malmö och Göteborg.
Mm, och då är han ju verkligen ute och cyklar. Och då, det har ja, inget tvivl om.
Ja, precis. Mm. Och då tycker jag att vi sagt det kanske en gång för alla. Att han är ute och cyklar. Och det är många andra som har varit ute i debatten och sagt att han är ute och cyklar. Jag kan bara tycka att det tråkiga är att diskussionen om stad och land alltid blir så fruktansvärt polariserad. På det här sättet att det det känns som att man måste börja om hela tiden, som att man måste säga de här sakerna om och om igen. Varför kan vi liksom aldrig landa på en platå där den gemensamma kollektiva kunskapen i Sverige är att både stad och land behövs, landsbygden har högre produktivitet per capita på många håll, vi har liksom så här...
Jo, fast det där vet vi ju.
Jo, men man måste ändå börja om.
Och det där vet ju alla, alltså jag menar alla rimliga människor håller ju egentligen med. Problemet är ju att det inte funkar i liksom dagens medieklimat att ha några nyanser överhuvudtaget, utan då måste du välja sida. Annars drunknar du. Alltså de nyanserade rösterna får ju inte plats.
Nej.
Det är ju problemet, därför att även om du och jag kan ses som någon slags landsbygdsföreträdare så här, så vill jag säga att nej, jag är inte det. Jag är en Norrlandsföreträdare, jag bor i en stad, även om det är en liten stad i Norrland, men alltså jag bor i en stad, jag är ingen lantis på det sättet, även om jag gillar landet. Jag har inga som helst problem med storstäder. Det har inte du heller. Det har vi pratat om. Vi älskar storstäder och vi gillar landsbygden och vi tycker att hela Sverige ska leva och ja men.
Men det är, vet du, det är så otroligt.
Men i en offentlig debatt. Alltså om du blir inringd till TV eller om jag för att liksom, nu ska vi prata om det här, då funkar det ju inte att ha en sån analys liksom, utan då måste man ju vara så här extremt för eller emot, svart eller vit.
Ja, och jag kan bara säga att när landsbygdskommitténs slutbetänkande kom så blev jag kontaktad av ett medieföretag, jag ska inte säga vilket, som ville ha in mig i studion för att jag skulle prata om det här i direktsändning och vad jag tyckte om landsbygdskommitténs betänkande. Och mot mig så hade de då tänkt att de skulle ställa en person som från det här från tankesmedjan Timbro som skulle då komma in med perspektivet vi ska inte hålla landsbygden under armarna, det som inte bär sig ekonomiskt förtjänar att dö. Och då känner jag bara så här, kan vi inte, har vi inte kommit lite längre? Så här, säg nu till exempel att regeringen eller riksdagen presenterar en utredning om tillgänglighet och handikappades rättigheter i samhället. Skulle man då plocka in någon som skulle sitta och svamla om att nej, vi ska sluta hålla handikappade under armarna. Vi ska inte bygga några ramper. De ska inte få några hjälpmedel. Nej. De ska inte få några rullstolar.
Men nu, liksom. Det där var ett jättebra exempel. Därför att det är också en av anledningarna till att vi inte har någon utbredd, stor eller liksom vitt offentligt samtal om funktionshindrades situation, eftersom den är inte medial. Den funkar inte, för du kan inte få en person att stå i en tv-studio och säga att nej, 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 handikappade ska inte ha några pengar, eller ja, funktionshindrade. Mm. Det kan du inte göra. Eller som hela, det har ju varit en jättegrej nu att man drar in på LSS och folk försöker skrika väldigt, väldigt högt om det, men du kan ju inte få en konflikt om det i tv eller radio.
Nej, eftersom, det måste vara en konflikt.
Eftersom alla... Nej, jag säger ju det. Och ja. det är ju självklart ett problem. Jag håller ju inte med om att det är bra att det är så. Men det är ju så det ser ut. Och jag tror ju inte att människor innerst inne sitter och är så svartvita som det verkar. Nej. Jag menar, det är som du säger också. Ja, men jag är också en sån person som tänker att ja, men om folk inte vill bo på landet, då flyttar de ju därifrån. Det kanske vi inte ska göra någonting åt. Jag menar, sånt kan ju jag också yttra ibland.
Nej, men eftersom... jag tänker inte binda fast människor på landsbygden. Det som jag kan hata mig själv för i såna här lägen, nu sa jag ifrån i den stunden, så sa jag så här, nej, men jag tänker inte ta den debatten, så att om ni bjuder in den personen så kommer inte jag. Men det som vi just gjorde till exempel när vi pratade om Kjell Nordström och skräpytor och hela den grejen, så glider man automatiskt in i en retorik där man börjar försvara landsbygden med ekonomiska argument. Och det kan jag också störa mig på, att man tvingas till det hela tiden, att det liksom, att landsbygden inte kan få vara en miljö som finns bara för att den finns, eller liksom, och för att människor tycker om den, och liksom så här, varför måste den hela tiden konkurrensutsättas i konkurrens med liksom med Stockholm och mot Sveriges tillväxtcentrum.
Men argumentet mot det, eller det är ju det att man inte ser, det är inte det att man kräver att Norrland ska liksom leverera, utan det är ju det att
det är
nej, men nej, får jag prata till punkt?
Ja.
Utan det är ju den här synen på att Norrland är tärande. Det handlar ju inte bara om att Norrland inte skulle vara närande, utan att folk tänker att det kostar pengar. Och då tror jag att ja, det är ju det handlar om. Landsbygden får väl finnas så mycket som helst, och Norrland och folk får bo där, men det ska inte kosta skattebetalarna någonting att folk vill bo ute i glesbygd.
Nej.
Det är väl det. De måste inte leverera, men de ska ju fan inte kosta pengar.
Jag tycker nog att kravet är hårdare än så. Jag tycker att dels finns den här felaktiga föreställningen om att liksom Norrland och landsbygden kostar pengar. Och, och sen så finns det då vissa i debatten som hävdar att det inte ska få kosta. Men jag tycker också att verkligen att det finns fog för liksom påstående att landsbygden måste legitimera sig hela tiden genom att leverera, genom att vara lönsam, och att jag menar att det har gått så långt också. Det skulle jag nog säga.
Men då finns det ju också ett pedagogiskt problem för alla som försöker då, för dig och för mig och
ja.
Så, att faktiskt förklara att landsbygden är närande. Alltså att storstäderna finns är ju tack vare landsbygden.
Ja, i stort så är det ju så.
Ja, men ja. Vad ska de äta liksom, ja. I Stockholm?
Ja, eller vad ska man bygga
om inte landsbygden finns? Ja.
Ja, visst. Jo, innan vi gjorde den här genomläsningen av Landsbygdskommitténs slutbetänkande, så bad vi om hjälp från er lyssnare att stötta oss via patreon.com/Norrlandspodden. Och det var det faktiskt en hel del som gjorde. Så att podden är liksom ändå hyfsat finansierad. Men om det är någon som vill liksom fortsätta eller känner i sitt hjärta att den vill stödja vårt arbete, så finns möjligheten öppen hela tiden.
Ja, och vi är såklart jättetacksamma och tycker det är kul att ni värdesätter våra röster så pass att ni faktiskt betalar för det.
Mm. Så att, och det är ganska enkelt då. Man går in på patreon.com/Norrlandspodden och där kan man bestämma hur mycket man vill skänka till varje program. Och pengarna dras bara när vi faktiskt levererar ett program. Mm. Och man kan också bestämma hur många program och liksom nivå på det och sådär. Så att det är enkelt och smidigt. Så tack för det.
Tack för det.
Det är faktiskt flera som har frågat ett antal gånger, fast vi har hela tiden glömt bort det, taskigt nog, vem som har gjort våran signatur. Och nu senast så var det Gunilla Brodrej på Expressens kultursida som skrev på vår Facebook-sida att den var som en ljudmask som åt sig in i hennes hjärna, fast hon menade på ett positivt sätt. Och den är gjord av Petter Granberg, som är en musiker från Luleå. Och som har samarbetat med Mattias Alkberg bland annat och spelar i Amanda Bergmans band. Jätteduktig, jättetrevlig. Och det är alltså han som har gjort det här. Visst tycker du om den?
Jag? Ja. Och vi sa du det, att den är ju specialord för Norrlandspodden. Så det är liksom inte en låt som ni kan gå in på Spotify och lyssna på.
Nej,
och
sådär,
utan ja. Det är en signatur.
Jag tycker också den är kul, för den är så gnekig liksom. Den är verkligen så det är någonting, det är någonting väldigt surt och sådär
bittergnälligt.
Ja.
Ja, och samtidigt så det låter ju som oss kanske,
ja, lite grann. Det. Ja, det är så kongenial med innehållet på något sätt. Ja. Jag har ju jobbat ganska mycket genom åren med den här gruvan i Pajala, Northland-gruvan, som jag har skrivit om och som även var liksom i fokus i första avsnittet av tv-serien Resten av Sverige.
Mm. Som vi även pratade om en hel del i första säsongen av, av podden.
Ja, precis. Mm. Det var ju liksom, det är ju ett av de stora industriprojekten i Sverige i modern tid egentligen, och det slutade med den största konkursen i svensk historia. Det saknades väl, vad var det, 14 miljarder någonstans där tror jag i konkursbot när det var över. Det är ganska mycket pengar kan man konstatera. Och den här gruvan hade ju liksom problem egentligen hela tiden i det att det finns inget vettigt sätt att transportera malmen från det här gruvområdet till någon anrikning eller till, liksom, till en marknad. Utan det de gjorde var att de lastade den på, alltså icke anrikad malm lastades på stora lastbilar som sen körde 12 mil enkel väg till en omlastningsstation där det lastades av på tåg. Och sen kördes med tåg över till Norge, till Narvik, och där det sen skulle lastas på båtar. Och sen så skulle det gå till smältverk i någon annan del av världen. Jag vet faktiskt inte var. Och det där gjorde ju att hela den här processen blev så fruktansvärt kostsam.
Men det där du beskriver nu, ska jag bara lägga in en grej om. Det är ju ett stort problem generellt för vår exportindustri i Norrland. Mm. Alltså den på många ställen obefintliga infrastrukturen för lite järnväg och så, som gör att det blir extremt kostsamt och att det slår hårt mot exporten.
Så är det. Nu gick ju staten in och förstärkte vägen, den här 12 mil långa vägen, så att man skulle kunna köra med särskilda 90 tons lastbilar på den där. Så att staten, vi skattebetalare, har faktiskt lagt över 1 miljard kronor.
För att vi ska ha fler långtradare på vägarna.
På den där vägen. Alternativet hade varit, vilket utreddes tror jag redan på 70-talet, att ha en pipeline från Pajala och ner till Luleå och till SSAB där. Det var väl för dyrt. Helt enkelt. Jag menar, det här med att köra lastbil, det var ju också en kortsiktig lösning. Egentligen så var det också så att man skulle köra till Finland från början. Det var en kortare sträcka. Men av någon anledning så stöp det och sen så började man köra då till, så att man kunde lasta om det på malmbanan till järnväg. Men det där gjorde ju att den här malmbrytningen blev väldigt, väldigt kostsam. Och det som hände var ju att man hade bundit sig vid ett väldigt högt malmpris. Och det var ju så att malmpriset som egentligen var stabilt, alltså från energikrisen på 70-talet och fram till slutet av 00-talet, så kostade ett ton järnmalm ungefär $40-50. Och det låg ganska statiskt där. Och sen så kom liksom hela Kina igång och världsmarknadspriset steg och var som mest uppe i, tror jag, $190 per ton. Och det var i den vevan som Northland drog igång. Så att de var liksom beroende av ett väldigt högt malmpris för att överleva. Och när malmpriset då vek ner för en 5 år sedan, då gick det inte liksom för Northland längre. Utan nu, och sen har malmpriset faktiskt börjat vända upp igen. Så nu finns det liksom någon slags förhoppning om att den där gruvan skulle öppna igen.
Men det är ju, det här låter ju i mina öron, som ju inte egentligen är någon expert på gruvbrytning eller ekonomi i den storleksordningen. Men du kan ju inte öppna en gruva baserat på ett fast malmpris. Man måste väl ändå ta med i någon slags beräkning att priset kan gå upp och ner, eller?
Precis,
det är det. Jag dum eller liksom,
nej.
Är det de som är dumma?
Ja, men det där är ju hela, alltså så det där är ju, höll jag på att säga, vad som driver hela kapitalismen egentligen är ju såna här liksom idéer om boom och bust cyklar och supercycles, och det är också det som gör liksom Norrland så utsatt, skulle jag också säga, att kanske så här, mycket mer än vad politiker har att säga till om, eller samhällsplanerare eller människor själva, så är det kanske råvarans marknadspris som avgör vilka människor som kan bo och arbeta på en särskild plats. Och så var det ju verkligen i Pajala. Och det är klart att det är ju...
Fast man kan ju inte skylla bara på råvarans marknadspris, för det var väl ändå flera faktorer, som till exempel att du nyss drog hela infrastrukturproblemet och att det också handlar om hur kalkylera. Ja, precis. Att man får ta höjd, och då måste man ju också kunna ta höjd för sjunkande priser.
Mm. Ja, absolut. Och det gjorde de ju inte riktigt.
För nu låter det som om du står och försvarar den här Northland, och det vet jag ju att du inte,
Nej, det gör jag inte. Jag tycker ju att det har ju varit så pass mycket Pajala och pratat med folk och känner folk där och sådär, så att jag tycker liksom synd om dem. Även om jag inte liksom är världens anhängare av gruvor direkt, så kan jag ju också liksom känna att det där var ju en fruktansvärd händelse för det där samhället. Och jag kan ju också tycka att det är ganska hemskt nu då, att, för det här stod att läsa i Dagens Arbete, och då var det en gruvexpert, en professor på LTU, Luleå Tekniska Universitet, som var ute och sa att nu kan den här gruvan öppna igen. Om priset bara masar sig över $100 per ton, då kommer det bli lönsamt, och då kommer den här gruvan kanske sätta igång igen. Problemet är ju att vi kan inte räkna med ett pris på över $100 per ton under någon längre tid, för man kan inte göra den typen av utfästelser. Och ironin i sammanhanget är att den här professorn också är konsult och har ett eget bolag, och det var hans konsultbolag som gjorde den ursprungliga uträkningen om Northlands lönsamhet, och där han slog fast att malmpriset skulle ligga på en stadig och hög nivå fram till 2030, och därför så var den här gruvan en väldigt bra idé.
Men om han har gått ut och sagt det här nu då, att nu skulle vi kunna öppna gruvan igen, är det någonting som tas på allvar? Är det så här så att folk sitter i Pajala nu och börjar fundera på liksom, vi kanske ska öppna gruvan igen?
Ja, men alltså, hoppet är ju verkligen det sista som överger människor i inlandet, kan jag tycka.
Hopp är ju det värsta som finns, alltså.
Ja,
det är ju så förödande.
Jag tycker ju att hopp är, man ska inte hoppas på saker.
Man ska vara
liksom sådär sunt pessimistisk hela tiden, då lyckas man mycket bättre i livet, tror jag. Men alltså...
Jag är lite cynisk.
Ja, lite cynisk och kritisk, liksom. Det tror jag man kommer längre med. Jag tror att det finns många som verkligen vill att det ska hända, och att de hoppas på att det ska hända. Men jag tror att det ska väldigt mycket till innan Pajala kommun till exempel försätter sig i en likartad situation som de gjorde då när gruvan kom igång runt 2012. Och de lånade pengar för att göra infrastruktursatsningar, bostadssatsningar och sådana saker för att liksom möta upp. Det kommer de inte göra igen, baserat på liksom malmpriset eller fantasier om vad som ska hända med malmpriset.
Och det, nej, det och sen tror jag är väl bra. De sakerna gjorda redan, så att säga. Vägar som har byggts och sånt. Är...
Jo, ja precis. Fast
sen
det
måste du
ju
få igång,
mer.
Få saker att börja snurra igen, såklart. Mm. Om, ja.
Mm. Ja, ja.
Ja, det var om det.
Ja.
Eller hade du något mer att säga om
nej,
gruvan?
Nej, behöver inte. Men man kan säkert återkomma till det. Jag tycker att det är spännande. Liksom.
Ja.
Spännande ämne.
Ja.
Jo, det som också har hänt, som vi inte har pratat om, det är att regeringen också har antagit en livsmedelsstrategi. Har du sett det?
Jag har sett det. Jag har inte satt mig närmare in i den.
Nej. Det handlar ju om att alltså, Sverige har ju egentligen sedan EU-inträdet haft en vikande självförsörjningsgrad. Mm. Därför att när vårt jordbruk konkurrensutsattes så klarade det sig inte särskilt bra i den internationella konkurrensen. Och vi har också haft väldigt låga mjölkpriser. Och det där har gjort att nu så klarar vi klarar oss inte. Vi importerar alldeles för mycket i förhållande till vad vi producerar själva. Så att vi skulle liksom inte, skulle Sveriges gränser stänga så skulle det liksom bli svält ganska omgående tyvärr.
Par tre dagar.
Ja, det är liksom, det räcker inte så himla långt. Och därför så, och dessutom så finns det ju en outnyttjad potential också i livsmedelssektorn och i produktionen i jordbruket.
Det vi ska säga är också att på flera ställen i landsbygdsutredningen så hänvisar man ju och refererar till den här livsmedelsstrategin.
Ja, precis. Men det är också bra att de har separerat det där. Mm. För att tidigare så, jag vet inte om vi pratade om det när vi pratade om slutbetänkandet, men tidigare så har det ju alltid varit en slags lite så här suddig sammanblandning mellan
jordbrukspolitik och landsbygdspolitik.
Ja, verkligen. Mm. Och nu var det inte det, utan alltså, landsbygdskommitténs betänkande, det handlade egentligen inte särskilt mycket om jordbrukspolitik, utan nu handlar det, utan nu kom den här livsmedelsstrategin. Och den säger då att svensk självförsörjningsgrad ska öka och att vi har ett produktionsmål som är viktigt. Och vad jag förstår efter att ha pratat med till exempel företrädare för LRF så är de glada över det här, därför att det finns då ett uttalat mål som man kan ställa mot andra mål, till exempel miljömål eller andra saker som länsstyrelser och liksom lagstiftande organ ska förhålla sig till, så finns det liksom också den här då viljan att öka svensk livsmedelsproduktion och att det kan ha betydelse på det sättet. Sen finns det ju liksom en massa fria fantasier om liksom hur svenskt jordbruk ska blomstra och leva igen, och som jag får bara lust att skrika om skyddstullar. Nej, men för det är ju så här. Alltså till exempel när det här har vi också varit inne på tidigare, men det här med mjölkpriserna till exempel. Mm. Jag menar, det har gått under så många mjölkgårdar de senaste åren i Sverige. De försvinner på löpande band, liksom det är en i veckan. Och det här beror ju på att avräkningspriset till bonden är så lågt så att det blir ingen lönsamhet, utan det blir liksom till slut så producerar bonden mjölk med förlust. Mm. Och varför är då avräkningspriset lågt? Jo, därför att avräkningspriset på mjölk i Sverige är baserat på marknadspriset på mjölkpulver som sätts av råvarubörsen i Chicago, och det styrs av ett flertal olika faktorer, och de viktigaste är handelsembargot mot Ryssland, vädret på Nya Zeeland och den kinesiska medelklassens tillväxt. Så det är de olika faktorerna då grovt sett som styr priset på mjölkpulver och som sen styr avräkningspriset från Norrmejerier och Arla och andra aktiva mejerier i Sverige. Och det finns ingenting där som en svensk politiker kan göra någonting åt överhuvudtaget. Punkt. Och vill vi göra någonting åt det så måste vi lämna EU och införa skyddstullar. Så därför är egentligen allt annat totalt meningslöst.
Mm. Vad vill du att jag ska säga nu? Jag tycker inte att vi ska lämna EU på grund av det här, även om jag ser problemet med just mjölken. Men har du då läst den här strategin? Hur är tanken att man ska öka till exempel mjölkproduktion? Och är det, vill jag också då fråga, är det verkligen mjölkproduktionen som ska öka? Finns det annan mat, livsmedelsproduktion det som kanske är lite av lite modernare snitt? Lite insekts...
Nu säger ju, nu flaggar ju faktiskt mejeriföretagen för att det kommer bli framåt våren här brist på mjölk och grädde och smör i Sverige. Mm. Därför att vi har så låg
inhemsk... Jag tror det redan har börjat.
Ja, inhemsk produktion. Mm. Så det är klart att det vore önskvärt. Och sen så tror jag att svenska konsumenter kanske också vill köpa. Men och det är också det här liksom, hur det pratas om det, liksom, att svenska konsumenter säger ja, men välj svenskt eller köp. Fast det spelar ingen roll därför att det ironiska i sammanhanget är att det styr inte avräkningspriset.
Alltså bonden får inte... inget mer. Men det här hänger väl också ihop då med centralisering. Alltså att alla bönder är anslutna till Arla eller
Norrmejerier.
Ja. Gårdsförsäljning så kan väl bonden ta vilket pris han vill, till exempel.
Det är en möjlighet, men då måste man ju också så här, finnas rent fysiskt ganska nära en marknad. Och det är ju problemet då att väldigt många som producerar mjölk eller andra liksom livsmedel i Sverige, de finns ju av förklarliga skäl inte jättenära marknaden.
Jag ser ju inte det här som någon lösning så, utan jag ville bara dubbelkolla att så är det ju.
Men det är ju så här, det här med hur man ska lösa det här, alltså, det beror ju också på vilket parti man frågar. Jag tror att liksom, Centerpartiet till exempel då, som ju har kopplingar till LRF och liksom bonderörelsen sen gammalt och fortfarande och så där, de pratar ju nästan enbart om liksom, alltså en typ av incitament, uppluckring av regelverk, bättre villkor för företagande och sådana saker. Och tänker sig att det ska lösa alla problem. Men jag vet inte, socialdemokratin är väl inne på samma spår. Men det, viktiga,
det är väl inte jättestora skillnader
det är egentligen. Inte jättestora skillnader. Det viktiga att komma ihåg i sammanhanget är att egentligen så har inga svenska politiker som pratar om det här verktygen själva att göra någonting åt det. Därför att de har vi ju liksom gett bort till EU och också till världsmarknaden. Det är världsmarknaden som sätter priserna och det är EU som sätter politiken.
Sen vill jag bara lite grann så här, när du säger att vi har gett bort till EU och att det är EU som bestämmer politiken, som om EU är, inte är vi. Eftersom EU faktiskt är en demokratisk organisation där Sverige och partierna har representanter som är med och fattar beslut och ändrar beslut. Och,
så är det, Sofia. Och jag liksom,
vi är ju en del av EU. Vi kan inte hänvisa till EU som någonting långt där borta som inte har... Sådär.
Men svensk jordbrukssektors andel av den totala jordbrukssektorn i Europa...
Ja, den är för liten för att vi ska kunna ha för mycket inflytande.
Ja, och våra omständigheter som vi, liksom, jag menar, vår jordmån och hur våra marker är arronderade och sådana saker skiljer sig också så himla mycket från liksom, markerna i Tyskland, Frankrike och de här stora liksom, industriella jordbruken som ju politiken är skapad för och som liksom kanske också... som politiken funkar för. Så därför så har vi ju kanske just i den frågan så har vi kanske inte så jättemycket att sätta emot. Men vi kanske kan komma fram på andra sätt inom EU. Men just när det gäller jordbrukspolitiken så tror jag att det är ganska...
Ja, och så finns det också faktiskt möjligheter inom EU att på olika sätt och olika områden få göra olika undantag för speciella förhållanden i enskilda länder inom olika områden och sådär. Och nu är inte EU-politik som så min grej. Och jag vet faktiskt inte vad som har gjorts eller görs sådär när det gäller just det här Sveriges specifika förhållanden när det kommer till jordbruket. Men jag vill påstå att det skulle inte vara omöjligt att ändra. Du säger att enda lösningen är att gå ur EU. Jag tror att det är bättre att stanna kvar i EU och försöka förändra EU.
Ja, men jag vill inte vara någon Swexit-snubbe heller. Så vi behöver inte gå där.
Men du lät lite så jag ville
bara... Ja, jag vet. Men det är lite sådär. Det handlar mer om en frustration från min sida, tror jag. Om liksom när politiker är ute och pratar om de här sakerna Och alla som har trängt in i dem vet att det finns bara så mycket som en politiker kan göra egentligen. Liksom. Att det, och så kan jag känna, apropå liksom, om vi ska fånga upp det här med det här slutbetänkandet från Landsbygdskommittén också, så här att det finns, för när jag har tänkt på det efteråt så kan jag känna så här, men var vi lite för positiva kanske till det här slutbetänkandet? Eller så här,
fast var vi inte, vi är generellt ganska neutrala. Ja. Tänker jag. Alltså vi gick igenom det och kommenterade det, men det var ju inte som att vi jublade över någonting. Nej. Vi sa att ja, men det här är väl bra. Liksom.
Och jag tror men, väl att vi också slängde in.
Men vi konstaterade väl också att den ganska mycket var lite urvattnad. Alltså det var inga jätteradikala förslag och sådär, eller?
Nej, men precis. Ja, men det sa vi väl. Och jag tror att vi slängde in en brasklapp också på slutet att liksom, ska man åstadkomma en förändring på riktigt så kanske det är helt andra saker man måste göra. Det var väl det jag också kände så här, att jag ville så här flika in igen att ja, men alla de här förslagen, ja, men de kan vara väl lovliga, men jag vet också att det som egentligen krävs är någonting mycket större, liksom en mycket större förändring, alltså framförallt av skattesystemet i Sverige. Det är väl liksom det jag skulle. Jag vet inte. Jag låg vaken faktiskt här
natten. Jag tänkte på det, för det togs ju, det togs ju inte upp.
Nej, inte
i det här betänkandet.
Nej.
Så pratar man inte om skattesystemet.
Om det alls, nej. Det gör man inte. Och jag låg vaken och tänkte på det liksom, att tänk om man fick göra om skattesystemet. Vad roligt det skulle vara.
Mm. Men du har alltså lösningen på landsbygdsproblemen. I ett förändrat skattesystem som skulle se ut hur då?
Ja, men någonstans.
Nej, men för du har ju också läst det här precis. Med liksom utjämnings.
Ja, jag har inte lösningen på var människor vill bo eller varför eller så. Liksom det har jag inte. Men jag har kanske idéer om hur man skulle förändra skattesystemet för att göra liksom förutsättningarna för staden något mer jämlika. Mm. Och det tror jag är så här. Jag tror att vi skulle, överlag så tror jag att vi skulle må bra av i Sverige om vi sänkte skatten på arbete. Nu skulle lyssnarna se den glada minen här hos den liberala ledarskribenten. Men det tror jag faktiskt.
Ja.
Men, och istället så skulle vi då ha en högre skatt på liksom produktion. Och det skulle ju gynna landsbygden. Och sen så skulle vi ju ha en större uppsättning då, lokala skatter, så att vi fick liksom ta del lokalt av vinsterna.
Lokal företagsskatt, bolagsskatt, att man ska betala skatt där man har sin verksamhet.
Ja.
Men det har vi ju pratat om flera gånger och där tror jag vi är ganska överens om att...
Mm. Och jag tycker att det också någonstans så tycker jag att det vore rimligt om företag och sådana som exploaterar natur eller producerar saker, om de bär mer av det offentliga, att man skulle liksom öka det här håller du kanske inte med om då, men att man skulle öka skattetrycket där och lätta på det för medborgarna.
Jag skulle kanske kräva snarare ett större ansvar för det man ställer till med, som kanske inte utkrävs i så stor utsträckning nu.
Nej.
Alltså om ett företag släpper ut gift eller skit eller en gruva läggs ner och det blir liksom en miljökatastrof i spåren, så blir det statens ansvar och skattebetalarna och sådär. Och där tycker jag absolut att företagen ska ta mycket större ansvar. Och jag tycker ju också, till exempel vi pratar om mineralavgifter, så tycker jag ju verkligen också att det är riktigt, riktigt märkligt att vi låter utländska bolag komma hit, ta våran malm och inte betala för sig.
Nej.
Det är faktiskt en helt grotesk konstruktion.
Det är rätt gott.
Det är lite grann, alltså det jämför med om de skulle komma hit och hugga ner massa skog och ta timret med sig och dra.
Ja.
Och vi skulle tycka att det var okej. Liksom. Det är ju, så att där är jag ju helt med också. Betala för er om ni ska ta våra råvaror.
Verkligen. Ska vi hinna med ett ämne till?
Som vi måste prata om.
Vi måste prata om det.
Vi känner press från våra lyssnare.
Ja.
Och vi har pratat om det förr.
Ja, det har vi flera gånger.
Ja, ja. Mm.
Men det gäller då BB i Sollefteå, numera en nedlagd avdelning.
Och vi ska väl också säga att numera, nu i veckan i torsdags, så fattades det beslut om att också lägga ner akutkirurgin.
Ja.
På samma sjukhus i Sollefteå.
Det blir inte så mycket kvar av det där sjukhuset.
Nej, och det, här ska vi väl också bara som en insticksgrej säga att i och med att man har fattat beslut att lägga ner akutkirurgin, så är det här BB-beslutet också mer eller mindre permanent. Alltså du kan inte driva en förlossningsavdelning utan att ha tillgång till akutkirurgi.
Nej.
Ifall det skulle bli svåra komplikationer och det behövs snittas och sådär.
Mm.
Så att ja, så ser det ut.
Ja.
Och det är ju inte nytt, som sagt, vi har pratat om det. Nej. I tidigare avsnitt.
Jag har också sett,
förutom att nu också, är det faktiskt nedlagt på riktigt.
Jag har också sett arga människor på Twitter som vill ställa dig till svars för det här.
Ja, de vill ställa mig till svars. Ja. Och de är väldigt arga. Och för lyssnare som inte vet, så håller de ju nu på, de ockuperar ju BB.
Mm.
Det är flera hundra människor, tror jag, som har slutit upp, och alltså de är inte där allihopa samtidigt, men de har något rullande schema som vaktar det här BB:t, och de vill ställa mig till svars.
De vill ställa alla till svars som har tagit ställning.
De vill ställa alla till svars. Ja, de vill ställa alla till svars som överhuvudtaget inte ställer sig upp och protesterar. Mm. Vill jag påstå. För nu har jag inte, jag vill inte säga att jag har tagit ställning för den här nedläggningen så här jättetydligt heller. Jag har sagt att det är ett rimligt beslut utifrån rådande förutsättningar, landstingets ekonomi och så vidare.
Varför? Hur kan det komma sig att du intar en sån liksom pragmatisk hållning, liksom maktens hållning då på något sätt?
Ja, alltså det gör jag väl inte. Eller det gör jag. Jo, men så här. Landstinget i Västernorrland, precis som många andra landsting, har väldigt länge haft dålig ekonomi. Mm. Och det har varit som en väldigt ond nedåtspiral med jättestora förluster år efter år efter år efter år, och ett riktigt kaos. Och det har under många, många år diskuterats olika sätt att spara pengar. Varje förslag möts ju med livliga protester.
Mm.
Alltså ni kan inte lägga ner det här, eller Nej. Ni kan inte göra det här. Och så har det uppstått då ett bråk för Västernorrlands läns landsting, som det handlar om, ska vi säga då. Det är ju då delat mellan två landskap, Medelpad och Ångermanland. Och det här har ju kommit bli någon slags strid mellan landskapen snarare än mellan olika politiska partier.
Mm. Det blir ju ofta så.
Ja, och så blir det så då att i Medelpad ska man försvara Sundsvalls sjukhus, och i Ångermanland ska man försvara Öviks och Sollefteå sjukhus, lite beroende på var man själv bor. Om.
Ja.
Så här. Och det har inte funnits så många Sollefteå-politiker i landstinget, till exempel. Ja, och då skulle jag väl säga så här att felet som har gjorts här, alltså det här borde man ju ha rättat till för 10 år sedan på något sätt.
Mm.
Men i och med att det har gått så långt som det har gått, så tycker jag att det är rimligt. Sen vet jag inte, alltså man kan ju läsa på, det har ju liksom gjorts olika analyser av hur det här slår och hur det här drabbar och så här. Och jag kan inte låta bli då att konstatera att Sollefteå BB var Sveriges näst minsta BB. Det föddes inte ens ett barn om dygnet.
Nej.
På BB.
Men vet du vad? De där argumenten, liksom, det föds inte många, fortbildningen funkar inte, kompetensnivån är jättesvår att upprätthålla, det är svårt att rekrytera, människor åker långt på andra ställen också. Mm. Alla de här argumenten är ju rationaliseringar. Alltså man måste ju skilja. Det är ju inte argument för en nedläggning.
Nej, och det är
alltså
det jag säger. Jag tar inte ställning för en nedläggning. Däremot kan jag förstå och jag kan se de här förklaringarna.
Så man måste ju skilja
det är klart
på
att jag önskar att det fanns pengar så att man kunde ha ett BB i Sollefteå, så att vi hade kunnat ha kvar sjukhuset i Backe och så att vi kunde ha liksom en vårdcentral i varenda
men det,
by.
Men det är där jag känner att du och jag skiljer oss åt. Därför att jag accepterar inte de där rationaliseringarna, därför att jag accepterar inte spelplanen. Men du i det här ställningstagandet så har du accepterat spelplanen. Då har du accepterat så här, ja, Västernorrlands landsting går dåligt ekonomiskt och nu finns det inte pengar för att driva BB-avdelningar på tre lasarett
i
det här.
Ja,
och då så köper du de här rationaliseringen, eller du tycker så här, du godtar liksom då de argumenten, och sen så ställer du då under rådande förutsättningar bakom en sån här BB-nedläggning. Mm. Men jag accepterar inte premisserna. Jag vägrar ju ställa upp på premisserna. Jag tycker ju att premisserna är felaktiga. Jag tycker att det är jättekonstigt att inte staten går in och ser till att det finns BB-avdelningar utspridda över landet.
Där kan jag också argumentera, så att säga.
Ja.
Och argumentera, till exempel så är det här också en anledning att jag var för regionbildning. Alltså för att jag tror att landstingen helt enkelt är för små. Det är liksom, det är för få personer, för lite människor. Det blir liksom för litet urval till politiker, och människor är generellt inte jätteintresserade och engagerade i just landstingspolitiken. Och därför så tror jag inte liksom på landstingen som sådana.
Nej.
Att de ska driva sjukvård.
Nej.
Och det, där håller jag med dig, och där skulle vi ändra premisserna och se till att få en jämlik vård i hela landet.
Men då kanske de texterna du ska skriva istället. Och då skulle ju, därför att du gör det ju till en del av problemet med den här retoriken, tycker jag. Därför att, alltså jag kan ju tycka liksom att det grundläggande problemet i regional utveckling i Sverige, det är att vi inte har någon regionalpolitik i Sverige som är statlig. Det finns ingen nationell nivå. Den nationella nivån bryr sig liksom inte om var det finns service och inte, utan det ansvaret har lagt på regioner, landsting och på kommuner. Och de här regionerna och kommunerna ska sen konkurrera med varandra. Och sen så ska de konkurrera inbördes också om de här resurserna som egentligen är för små. Och hela den premissen tycker jag är problematisk. Och den bör man inte acceptera, därför att när man accepterar det och börjar rada upp de här rationaliseringarna, då har man också gett upp, och då tappar ju styrkan. Om du istället sa liksom så här: nej, jag accepterar inte premisserna. Jag tycker att Västernorrlands landsting ska göra gemensam sak med angränsande landsting i Jämtland och i Västerbotten och i Gävleborg, och ta den här frågan, tåga till regeringen och säga till Löfven och Ardalan Shekarabi eller vem som nu lyssnar, och säga att den här premissen är helt felaktig.
Jo,
nej, vi kan inte
men
ha
grejen
det så här.
Är ju den att det tycker ju Ardalan Shekarabi, och Ardalan Shekarabi har ju faktiskt gjort sitt yttersta för att få de här liksom att samarbeta i större organisationer. Som jag tror är nödvändigt när det gäller landstinget. Och jag vill också bara, liksom, eftersom jag känner mig lite på de anklagades bänk här, säga att jag har skrivit en text om BB i Sollefteå. Också därför att jag skriver i Sundsvalls tidning. Och BB i Sollefteå, det är, liksom, det är inte min kommun, det är inte våra täckningsområde, spridningsområde. Sådär. Jag har skrivit en text. Det är inte som att jag har drivit frågan att lägga ner BB.
Nej,
jag har någon gång tidigare,
gemensamma ledarsida eller redaktion har ju också bestämt er för
att fast det är inte jag som är redaktör, så det är inte jag som bestämmer vad vi
jag
ska
vet
tycka.
Men det blir ändå en intressant diskussion, tänker jag. Att det liksom är...
Men jag vill också säga då att vår ledarsida generellt, vi har inte heller förespråkat att lägga ner BB i Sollefteå. Vi har förespråkat att landstingsledningen måste konkret göra något åt den dåliga ekonomin. När de pratar om olika nedläggningar så har vi inte sagt att Sollefteå är mest lämpligt att lägga ner. Vi är öppna för att de kanske stänger ner ett par vårdcentraler i Sundsvall eller lägger ner BB i Övik eller alltså gör någonting annat. Vi har inte sagt att det här är det bästa, men utifrån det jag liksom har läst och sett så är jag inte jätteupprörd. Däremot kan jag verkligen förstå, och det här är också en skillnad, jag personligen känner mig inte jätteupprörd över det här, men jag har verkligen full förståelse för människor som bor i Sollefteå, som har röstat på sossarna, som verkligen har lovat, på riktigt lovat, att det här BB ska få vara kvar. Och nu är det sosseledningen som har beslutat att det ska läggas ner. Det är ju upprörande på riktigt, ett så pass allvarligt sviket vallöfte. Och att det dessutom kommer, alltså BB lades ner första februari. Och den 9 februari så går regeringen ut med ett sånt här paket med jättemycket, en halv miljard till förlossningsvård och mödravård för att den ska förbättras. Och landstinget i Västernorrland fick då ur det här paketet 12 miljoner varav 9 miljoner ska gå till förbättrad förlossningsvård. Mm. 12 miljoner att sätta sig i relation
till Sollefteå.
Att sätta sig i relation då till att man sparar 15 miljoner på att lägga ner det här BB till Sollefteå. Mm. Och samtidigt fattar man också beslut samma dag i landstinget i Västernorrland om att man ska börja erbjuda IVF-behandlingar till ensamstående. Och det är ju ingenting som man kan så här tycka är dåligt. Men kostnaden för det i relation till vad de sparar på att lägga ner BB gör ju också att man kan bli irriterad på prioriteringarna som det här landstinget gör.
Man kan bli superirriterad på privilegierna eller på liksom prioriteringarna. Men jag blir också irriterad på dig som som skribent här. Därför att jag tycker inte att du sätter det här i ett sammanhang som gör det begripligt för. Jag tror att väldigt många boende i Västernorrlands län och i Sollefteå känner sig superfrustrerade därför de förstår inte varför det här händer dem. Och anledningen till att det här händer dem är ju egentligen liksom att egentligen är det ju för att Västernorrland har jävligt dålig skattekraft. Ni får inte in tillräckligt mycket pengar till landstinget.
Och vi blir färre och färre och äldre och äldre.
Ja, och anledningen till att ni inte får in de här pengarna till landstinget är därför att skattesystemet gynnar liksom högdensitiva storstadsområden och missgynnar landsbygd, vilket Västernorrlands län till stora delar består av, med traditionellt näringslivsstruktur. Så jag tycker så här, det pedagogiska problemet, det är snarare att försöka liksom lyfta det här och försöka få det till där det faktiskt, till en nivå där det faktiskt kan hända någonting. Inte så här, nu måste landstingets finanser ordnas upp och bli sunda. Det är det minsta av alla problem, skulle jag säga. Det stora problemet är varför de inte är sunda. Och det har inte ens att göra med så här, ja, men inkompetenta sossar, skulle ni säga då, därför att ni är en liberal ledarsida.
Nej.
Utan
nej.
Därför att det är bara godtycke vilka som sitter.
Nej, vi är nog ungefär lika kritiska, även om det har alliansfolk har styrt. Alltså, men som jag säger, ja, men där kanske du har rätt. Att det kanske borde skrivas lite mer om det. Att problemet är landstinget som sådant. Alltså att dess existens, organisation, förutsättningar. Och inte
och
att det specifikt skulle vara.
Precis,
och inte specifikt att det skulle sitta liksom dåligt folk och styra just i Västernorrland.
Nej.
Absolut, men det.
Ja.
Det har du ju rätt i. Sen är inte, som sagt, det är inte min huvudfråga.
För jag vet ju att du inte är ond och vill lägga ner BB. Liksom. Det tycker jag liksom så här. Det vill jag ändå säga. Att det vet jag ju mycket väl.
Ja, men det här kan mycket väl. Det här kanske är vårt sista avsnitt. För från och med nu kommer vi
att... Jag kommer inte släppa in dig. Jävla bitch. Nej, förlåt. Men det är klart att det inte är så. Men jag tycker att du går vilse lite i retoriken när du använder rationaliseringarna. Och när du och andra skribenter gör det till en fråga om landstingets sunda finanser.
Men det handlar inte bara om landstingets sunda finanser, för det här har ju du och jag pratat om jättemånga gånger också, inte just i förhållande till Sollefteå BB, men när vi pratar om liksom sämre service i glesbygd och vi resonerar kring, ja, men hur många människor är det rimligt att det ska bo i en by eller i ett litet samhälle för att man ska kunna ha en vårdcentral eller en skola eller sådär. Och där tycker vi ju lite olika ändå. Jag menar, där tycker ju du att det ska inte spela någon roll om jag vill bo i, liksom, på ett fjäll 30 mil från all ära och redlighet, så bor jag i Sverige och är svensk medborgare och betalar skatt, så ska jag ha rätt till en viss grundläggande samhällsservice. Och jag håller inte helt med där.
Nej.
Jag tycker ju att det finns, eller jag har mer generösa gränser där än vad du har för hur många människor som ska krävas.
Ja.
Och just Sollefteå är ju då tyvärr då en väldigt drabbad stad. ja. På många sätt. Och det är också därför den har krympt så att det har blivit så litet så att man har kommit fram till det här.
Jag tänkte också, för när jag funderade på det här innan vi skulle spela in, så funderade jag också på liksom hur man, vad man har för syn på ekonomi, och att det kanske också skiljer sig politiskt mellan olika personer. Att det liksom är så här, kan det vara så att du betraktar liksom landstingets ekonomi som en kaka liksom? Att eller liksom det som samhället, om samhället säger att den inte har råd med någonting, då är ju min respons här, men höj skatten då. Eller så här,
nej, det är ju inte eller, min respons, eller, vi har ju höjt skatten.
Alltså, men höj skatten eller skatten, låna pengar. Eller liksom så här,
skatten har ju höjts i landstinget.
Men som jag accepterar liksom inte det här budgettaket.
Nej,
liksom.
Nej. Och, alltså, jag kan acceptera ett budgettak, så jag säger inte höj skatten. Vad sa du sen?
Ja, nej, men
höj skatten, nej.
Eller låna pengar.
Nej,
eller
liksom... det är det. Jag säger inte höj skatten eller låna pengar. Däremot så kanske jag säger se över utgifterna, se över effektiviteten, se över organisationen. För jag tror ju att man kan upprätthålla bra service och bra institutioner för ungefär samma pengar om man gör det på ett annat sätt, till exempel. Jag tror att det finns verkligen många olika lösningar, och att det inte alls alltid handlar om pengar. Jag tror ganska ofta att det är inte pengarna som är problemet, utan det är att man helt enkelt inte är riktigt bra på att använda pengarna på rätt saker.
Liksom. Du menar att man borde privatisera hela skiten så skulle det bli bättre?
Det säger jag inte, men jag påstår att det finns ju privata vårdgivare som faktiskt lyckas använda pengar mer effektivt än många offentliga. Och där kanske det finns någonting som de offentliga kan lära sig av de privata. Hur får de samma påse pengar att räcka till så mycket mer?
Du kanske ska få sista ordet där. Jag vet inte.
Ja, men tack för det.
Ja. Jag orkar inte säga emot det. Men
nej, vi kommer gör kanske, inte det.
Nej, jag säger inte. Vi slutar där. Förlåt att jag kallade dig för något fult. Det var verkligen inte meningen. Det var mer ironiskt i stundens hetta.
Jo, jag såg det på din mine när du sa det också. Så att det är lugnt.
Ja. Men du såg så chockad ut. Att jag...
Nej, jag är mer kränkt över att du var arg på mig som skribent, eller vad du sa.
Ja.
Jag är förbannad. Alltså.
Nej, men... Ja, kanske. Jag vet inte. Hörru du, tack för idag.
Tack ska du ha.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.